إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكم إكرام الحديث الشوقي هي الأربعين النووية ودي حديث أبي مسعود عقبة ابن عامر وعقبة ابن عمر الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. إذن حديث الصواب رفيتن صلى الله عليه وسلم إذا سنبرتس من عقبة ابن عمر radiyallahu anhu. Här så sa profeten alaihissalam att från vad som har berättats vidare från tidigare uppenbarelser eller tidigare profeter är om du inte skäms så gör vad du vill. Okej, okay. Denna hadith. I denna hadith så säger profeten alaihissalam att från de saker som berättats vidare från tidigare profeter är om du inte skäms så gör vad du vill. Den här hadithen är väldigt viktig och det är dagens ämne. Det är al-haya, blyghet. Blyghet är dagens ämne. Al-haya. Och det finns olika ord på blyghet på svenska också. Skygghet, blygsel, samvete, skamlighet. Är man blyg så skäms man, eller hur? Och det är det vi ska tala om idag, inshallah. Att skämmas för att göra dåliga saker. Och blyghet, eller haya, är inte bara en god karaktär i islam, utan Ibn al-Qayyim, han beskriver blygheten som islams största karaktär. Han säger wa khuluqul haya min afdalil akhlaq wa ajalliha. Karaktären av blyghet är från islams största karaktärer. Bästa, viktigaste och aktharuha naf'an. Den nyttigaste karaktären. Bal huwa khasatul insaniyyah. فَمَنْ لَا حَيَاءَ فِيهِ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْإِنْسَانِيَ إِلَى اللَّحْمْ وَالْدَمْ وَصُورَتُهُمَا الظَّاهِرَ. Han säger också Ibn Qayyim att al-haya är människans liv. En människa utan haya är bara en bild eller bara en kropp, kött och ben och blod. Han har inget liv i sig. Allahu Akbar. Och han nämner på flera ställen Ibn Qayyim det här med att ju mera haya man har, ju mera blyghet, ju mera fullbordad är man. Och ju mindre blyghet man har, ju mindre iman har man. Och det här har ju också profeten alaihissalam sagt, att al-haya och min al-iman. Blyghet är en del av iman. Blyghet är en del av iman. Och det nämns också att al-haya är en av imans pelare i hadithen. Det var hadithen vi nämnde just där med hela hadithen. Att profeten alaihissalam han sa iman är ungefär 70 eller 60 grenar. A'laha qawlu la ilaha illallah. Den högsta delen av iman är att säga la ilaha illallah. Wa adnaha, och den lägsta är att ta bort någonting skadligt från vägen. Wal haya'u min al-iman. Och blyghet är en del av iman. Profeten alaihissalam han sa också al-haya la ya'ti illa bi khair. Al-haya khairun kullu. Blyghet är bara gott och det för bara gott med sig. Autentiska hadither, mashallah, Bukhari Muslim. Så blyghet för bara gott med sig och det är en del av iman. Och det är också en egenskap som profeten Muhammed hade sallallahu alaihi wasallam. Och inte bara det han sa här och han nämnde att det är någonting som har förts vidare från tidigare profeter. Och det är första meningen i hadithen. Inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula. Från de ord som förts vidare från tidigare uppenbarelser och tidigare profeter är dessa ord. Och om du inte skäms, om du inte har någon skam i kroppen, så gör vad du vill. Eller du kommer att göra vad du vill. Och vi ska förklara just vad de här orden betyder sen. Men profeten Al-Islam, han började här med att säga att det här är också en av de saker där våran sharia överensstämmer med tidigare sharia, tidigare uppenbarelse. Allah subhanahu wa ta'ala har skickat många profeter. Men alla kom med samma budskap, med islam. Inna dina inda Allahi al-islam. Allah ta'alas religion är islam. Har alltid varit islam och kommer alltid vara islam. Alla profeter var muslimer. Och kom med samma budskap. De kallade folket till att dyrka Allah azza wa jall. Men vissa profeter kom med lite annorlunda lagar och bestämmelser. Och hade kanske andra former av dyrkan eller utförde dyrkan på olika sätt och så vidare. Så vissa lagar skiljer sig. Men här är en sak där alla profeter var överens. Att blyghet är en del av iman. Och den som saknar blyghet har inga gränser i livet. Utan han kommer göra vad han vill. Så det är ett visdomsord som har förts vidare från profet till profet. Eller som har förts vidare från folk till folk. Och alla har uppenbarat det till profeterna. Ja. Och han nämner också Sheikh Ibn Uthaymin, vilket är värt att nämna här också. Hur ska vi muslimer förhålla oss till de gamla böckerna? Om en kristen eller jude kommer och säger det här står i Bibeln. Vad ska vi säga? Nej, Bibeln är ändrad. Allah säger Bibeln är ändrad. Vi tror inte på vad du säger. Eller ska vi säga ja, Bibeln är från Allah. Vad ska vi säga? Ja?
Om det överensstämmer med Koran så okay. Tar vi det.
Nej. Om det överensstämmer med Koranen eller Sunna, då accepterar vi det. Okej, okay, då säger vi det här är sant, inshallah, det är från Allah. Om det går emot Koranen då? Ja, då säger vi nej, det här tror vi inte på. Det här är inte sant. Exempel. En kristen kommer till dig och säger Jesus är Guds son. Då säger vi nej, det här är inte sant. Jesus är en profet, han var en människa. Han var inte alls Guds son, det här är påhittat, det här är lugn. Det här förnekar vi muslimer. Det här är inte från Bibeln. Och sen finns det den tredje kategorin. Kunskap i Bibeln som inte varken överensstämmer eller går emot våran sharia. Där säger vi Allah alam. Det kan stämma och det kanske inte stämmer. Och det är tillåtet att berätta dessa saker. Okej? Okay? Men inte som ett bevis kanske, men att berätta. Så här är i alla fall en sak där islam överensstämmer med tidigare uppenbarelser. Alltså den här Koranen och Sunna. Det här är något som har uppenbarats till tidigare profeter. Och till exempel i Bibeln också. De 10 budorden. Finns de med i islam? Alltså i Koranen och Sunna. Ja. Du ska inte göra kyrk, du ska inte stjäla, du ska inte göra zina. Eller hur? Du ska inte avundas. Finns med i islam. Vad var det då som tidigare profeter hade fört vidare för kunskap? Det var det här ordet إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَصْنَا مَا شِئْتْ. Om du inte skäms eller har någon skam i kroppen så gör vad du vill. Eller den som inte har någon skam i kroppen kommer att göra vad han vill. De lärde har 3 olika förklaringar på det här ordet. Okej? Okay? Det finns 2 sätt att tolka det här ordet på. De 2 första tolkningarna innebär att profeten Muhammad alaihissalam här nämner det här för att klandra och för att fördöma. Till exempel här, den första tolkningen: "Ennahu laysa bima'na al-amr an yasna ma yasha." Yani profeten alaihissalam säger inte här att du får göra vad du vill. Det är inte det han säger. Utan وَلَكِنَّهُ عَلَى مَعْنَا الذَّمِّ وَالنَّحِي. utan det är ett fördömande och ett förbud från att göra dåliga saker. Så den första tolkningen här är annahu amrun bima'na at-tahdid wal-wa'id. Wal-ma'na idha lam yakun laka haya'un fa'mal ma shi'ta fa inna Allah yujazika 'alayh. Tayyib, det här är den första tolkningen. Att profeten Allah sallallahu alaihi wasallam här sa: om du inte skäms, gör vad du vill. Har du ingen skam i kroppen, gör vad du vill. Det här är ett förbud och en varning. Det vill säga, om du inte har någon haja, om du inte skäms, så gör vad du vill. Men vet att Allah kommer att straffa dig. Och det här liknar Allah Ta'alas uttalande: i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala säger i surat al-Fussilat till kuffar: gör vad ni vill, han är sannoliken seende och han vet vad ni gör. Så Allah Ta'ala säger till kuffar: gör vad ni vill, men han vet vad ni gör. Det vill säga, ni kommer att straffas för de fel ni gör. Allah Ta'ala säger också: fa'budu ma shi'tum min duni. Dyrka vad ni vill vid Allahs sida. Dyrka vad ni vill. Alltså Muhammed alaihi salatu wasallam säger: dyrka bara Allah, han är den enda sanna guden. Och de säger: nej, vi ska dyrka våra statyer. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala: gör det, men var då beredda på straffet som väntar i nästa liv. Förstår ni? Det här betyder inte att Allah säger: dyrka era statyer, det är tillåtet. Utan: gör det, men jag varnar er. Eller hur? Så det här är en tolkning på hadithen. Att profeten alaihi salatu wasallam, han sa att om du inte skäms, gör vad du vill. Om du inte skäms, gör vad du vill. Men vet att de fel som du gör kommer du att straffas för. Har du ingen skam i kroppen, skyll dig själv. Den andra tolkningen, som är inne på samma spår: annahu amrun bima'na al-khabar wal-ma'na anna man lam yastahi sana'a ma sha'a fa inna al-mani' min al-fi'l al-qaba'ih huwa al-haya. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَيَاءٌ إِنْتَهَكَ فِي كُلُّ فَحْشَاءٍ وَمُنْكَرٍ. Den andra tolkningen är att profeten Al-Islam här berättar att den som inte har någon skam i kroppen gör vad han vill. Varför? För Al-Haya, blygheten och att skämmas, är någonting som hindrar människan från att göra dåliga saker. Eller hur? Du skäms för Allah när du ska synda. Du skäms för folk när du ska synda. Det vill säga, den som inte har någon skam i kroppen kommer att göra vad han vill. Förstår ni? Människa som inte har någon haja är en människa som gör vad som helst. För hade han haja, om han skämdes, så skulle han inte göra dessa synder. Vilket också är ett förbud. Alltså, man ska inte vara från de här människorna som inte har någon skam i kroppen, som bara gör vad de vill. Den andra tolkningen, eller tredje kan man säga att det blir, men de två första är då på att det är ett förbud, och den här tredje är att det mera är en kriterie för att se vad man får och inte får göra. Annahu amrun bifel ma yasha'u ala zahiri lafzihi والمعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من الأفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والأداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت. يعني om du nu ska göra någonting, du står inför ett val och göra en sak, en bra sak, god karaktär eller någonting, och du inte skäms för att göra den här saken. Du skäms inte för Allah eller för människor när du ska göra den här saken, då är det någonting bra. Förstår du? Motsatsen. Du ska göra någonting. Nej, det här skäms jag för. Jag vill inte att folk ser mig. Jag skäms. Tänk om Allah. Jag skäms för Allah. Ska göra det här. Då är det någonting dåligt som du inte borde göra. Förstår du? Att det är mera hadithen menar att om du inte skäms, gör vad du vill. Yani, de saker som du inte skäms för kan du göra. De saker som du skäms för ska du låta bli. Det är också en tolkning på hadithen. Förstår ni? Okay. Ja. Så när du ska göra någonting, så tänk, den här saken som jag nu ska göra, är det någonting som jag behöver skämmas för? Kommer folk att snacka illa om mig? Kommer alla att tycka dåligt om mig? Gör jag någonting fel? Jag skäms. Då ska du inte göra den här saken. Men känner du inte det här, då kan du inshallah göra den här saken. För att ta ett exempel.
Sitta i centrum varje dag.
Ja, till exempel. Då blir det lite negativt liksom. Att sitta utanför tunnelbanan hela dagen, flera timmar. Stå och hänga med folk. Är det här någonting som du skäms för? Ja, du tror alla han tycker inte det är bra, eller hur? Låt bli då. Då är det ingenting bra. Att sitta på en parkbänk och kolla på fåglar i flera timmar. Är det någonting du skäms för? Nej, då är det bra. Varsågod och sitt. Ja. Och vi ska prata lite om det här om sen, saker som är bra och dåliga och så vidare. Inshallah. Så det här är då tre tolkningar på hadithen. De två första tyder på att det är en varning och ett hot och ett förbud. Att människan som inte har någon skam i kroppen gör vad han vill. Förstår ni? Människan som inte skäms kommer att göra vad han vill. Eller att profeten Hassan varnar och säger här att gör vad ni vill. Ni har ingen skam i kroppen, gör vad ni vill, men alla kommer att straffa er. Och den andra tolkningen är att blyghet blir som ett kriterium när man står inför ett val i livet. Är det bra eller dåligt? Tänk bara, skäms jag eller skäms jag inte? Okej? Sen, vad som har att göra med blyghet är också att det finns två sorters blyghet. Haja. Det finns naturlig blyghet och inlärd blyghet. El-haja el-jibilli. Och el-haja el-muktasab. El-jibilli, el-khuluqi, den som man är född med, som finns som en naturlig karaktär i människan. Och två, den som är inlärd. Och vad gäller den naturliga blygheten så är det någonting fint i människan som man ska ta vara på. För det hindrar också människan från att göra skamliga saker och kallar människan till att göra goda gärningar och att använda god karaktär. Och det är en del av iman. Till exempel naturlig blyghet, ett vanligt exempel här i Sverige, är barnen i skolan, när de säger gå och duscha. Eller hur? Alla ska duscha utan kläder. Vissa pojkar, de vill inte. Eller hur? Till och med kuffar, de säger nej, jag vill inte. Han skäms. Det här är den naturliga blygheten. Och det är någonting bra. Någonting fint. Som i det här landet, man försöker ta bort det från barnen. Och säga det är dåligt. Man ska inte skämmas, man ska inte vara blyg. Det är naturligt att gå omkring naken framför folk. Lä, det är inte naturligt. Det är djur som gör så. Eller hur? Så att vara blyg är bra. Samma sak ni vet små tjejer. Du vill hälsa, hon springer och gömmer sig bakom någon och säger hon vill inte kolla. Gömmer ansiktet bakom händerna. Det är någonting fint, det är någonting bra. Eller hur? Inget fel med det. Så el-haya är någonting bra, naturligt. Sen har vi den andra formen av haya och det är den som är inlärd. Att man lär sig själv att vara blyg. Och det är den som hadithen handlar om först och främst. För det som är naturligt är kanske inte någonting man kan ändra på. Men man kan träna sig själv på att vara blyg inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och hur tränar man eller får man upp sin blyghet inför Allah azza wa jal? Jo, genom att känna till Allah subhanahu wa ta'ala. Att känna till Allah med hans namn och egenskaper. Det här ökar dig i iman. Och när du förstår dig på Allah Ta'alas storhet, att Allah han är al-azim, den mäktige och stor, och hur liten du är och hur betydelselös du är och hur mäktig Allah subhanahu wa ta'ala är, så kommer du att skämmas att synda mot honom. Eller hur? Som en av Salaf han sa, kolla inte på hur liten synd du gör, utan kolla på hur stor han är som du syndar emot. Eller hur? Så det här är en jätteviktig punkt, att känna till sin skapare. Att veta att Allah subhanahu wa ta'ala är nära dig. Han är qarib. Han ser dig och han hör dig. Han vet allt vad du gör. Han vet vad din blick döljer. Han vet vad ditt bröst döljer. Han har full kunskap om allting. Medvetenheten om Allah subhanahu wa ta'ala. Det här borde också få oss att skämmas, eller hur? Al-muraqaba och al-ihsan. Att veta att Allah azza wa jall ständigt vakar över oss och ser allt vad vi gör och till och med vad vi tänker och vad vi döljer inom oss. Och det här är från den högsta formen av iman då. Av haya och iman. Att den här blygheten får dig att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Andra lärare nämner också att blygheten uppkommer genom att inse hur mycket gåvor Allah har gett dig. Att inse och reflektera över hur mycket gott du har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen efter det, tänka på hur mycket synder du har och hur mycket du faller kort. Det här borde få dig att skämmas inför Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Han ger dig så mycket gott och vill så lite av oss, men ändå så har vi så mycket brister. Det här får oss att skämmas, eller hur? Inför Allah subhanahu wa ta'ala. Jag tänkte nämna några hadither om blyghet. Och sen nämna lite mer kategorier vad gäller blyghet. Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma sa att profeten alaihissalam gick förbi en man från Ansar som tillrättavisade sin broder vad gäller blyghet. En av hans broder hade mycket haja. Och han ville tillrättavisa honom att typ det är fel, du ska inte vara blyg och sånt. Så profeten alaihissalam, han sa da'ahu fa innal haya min al-iman. Låt han vara, för haya är från iman. Alltså hindra inte honom från den här goda egenskapen, försök inte ta bort den. För sannoliken så är al-haya från iman. Och här är också en viktig sak som vi måste påpeka här. Varför är al-haya från iman? Jo, för al-haya, att ha haya mot Allah subhanahu wa ta'ala, att vara blyg inför Allah azza wa jall, betyder att du skäms. Du vill inte göra de saker Allah har förbjudit. Eller hur? Du vill inte heller missa de saker Allah har beordrat. Allah ta'ala har förbjudit att dricka alkohol, narkotika. Personer som dricker borde skämmas. Jag gör det som Allah har förbjudit. Eller hur? Allah säger be 5 gånger om dagen. Personer som hoppar över bönen med flit, well, han borde skämmas, eller hur? Så det här är haya för Allah subhanahu wa ta'ala. Att lyda Allah och att inte falla in i synd. Att skämmas över att Allah ska se dig på en plats där han ogillar att du ska vara. Att skämmas över att du inte är där Allah vill att du ska vara. Att du ska göra de saker som Allah vill att du ska göra. Att du inte gör dem, skäms. Och det här är den högsta och bästa formen av haya. Att skämmas inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är det här som har iman. Och därför säger de lärda att den som inte har den här haya, den här blygheten, han har inte heller några hinder eller begränsningar i livet. Förstår ni? Utan han kommer att göra vad som helst. Och det är just det som hadithen handlar om. Och om du inte har haya, kommer du göra vad som helst. Du har inga hinder eller begränsningar i livet. Så därför är haya från iman. Tajib. Och sen ska man också ha haya med människor. Man ska skämmas över att göra dumma och dåliga saker med människor. Framför människor. Och en annan svår form av haya är att ha haya med sig själv. Att ha haya med sig själv. Hur kan man ha det? Jo, att inse sina brister. Att man tänker, jag kunde ha varit så mycket bättre. Jag kan göra så mycket mer. Jag kan be mycket mer. Jag kan läsa mera Koranen. Jag läser för lite Koran. Jag har så mycket brister och synder och tillkortakommanden. Och man skäms över sig själv. Kolla vad keff jag är. Det här är al-haya också. Och det är inte många människor som är så, eller hur? Men det är så man ska vara. Man ska vara självkritisk. Ja. Och vi nämnde också hadithen där profeten alaihissalam han sa al-haya la ya'ti illa bi khair. Blyghet för bara gott med sig. Al-haya khairun kullu. Allt med blyghet är gott. Och profeten alaihissalam han sa också i en annan autentisk hadith som finns i Musnad Imam Ahmed. Han sa al-haya min al-iman wal imanu fil jannah. Blyghet är från iman och iman är i jannah. وَالْبِذَاءُ مِنَ الْجِفَاءُ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارُ. Och الْبِذَاء, det vill säga otukt eller sedlöshet och skamlösa gärningar är från synd. Och synd är i helvetet. Hänger ni med? Så blyghet är från iman och iman är i jannah. Men är du blyg så kommer du inshallah hamna i jannah. Om du har den här haya. Personer som har tappat sin blyghet och har inga begränsningar och faller in i skamlösa och lösaktiga saker faller in i synd och syndar i helvetet. De frågade också en gång profeten alaihissalam om al-haya och de sa är al-haya från religionen? Alltså är blyghet en del av islam? Och då så sa profeten alaihissalam bel huwa dinu kulluhu. Blyghet är hela religionen. En sahih al-ghayrihi, den här hadithen finns i At-Tabarani. Och han sa också alaihissalam inna li kulli dinin khuluqan wa khuluq al-islam al-haya. Varje religion har sin karaktär och islams karaktär i blyghet. Sahih al-Ghayrihi finns i Muwatta Imam Malik. Nah. Det berättas också från Ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa al-haya'u wal-imanu qurina jami'an fa'idha rufi'a ahadahuma rufi'a al-akhar. Här så sa profeten alaihissalam att blyghet och iman sitter ihop. Om den ena tas bort så försvinner den andra. Yani, du kan inte ha iman utan haya. Och du kan inte ha haya utan iman. De hänger ihop. Så personen som förlorar sin haya helt och hållet har förlorat sin iman. Och det här är också en annan viktig sak. Att ju starkare haya du har, ju starkare iman har du. Ju svagare haya du har, ju mindre skam du har i kroppen, ju mindre iman kommer du att ha också. Och där finner man att de här människorna som har noll haya, de har inte heller någon iman, eller hur? De är längst bort från Allah subhanahu wa ta'ala. De har inga begränsningar eller hinder i livet. Allah musta. Det nämns också en väldigt fin sak från Al-Fudail ibn Iyad i Shu'ab al-Iman av al-Bayhaqi att al-Fudail han sa och Fudail han var en lärd man från Salaf han sa det finns fem saker som är från olycka khamsun min alamati shiqa av shiqa fem saker igenkännetecknar olycka i livet qaswatul qalb wa jumudul ayn wa qillatul haya wa ragbatu fid dunya wa tulul amal. Det första, qaswatul qalb, att ha ett hårt hjärta. Ett hårt hjärta är ett av de värsta av straff man kan få i det här livet. Och hjärtat blir hårt av att synda och att vara långt borta från Allah. Qaswatul qalb, jumud al-ayn, att ha ett torrt öga. Ett öga som inte gråter för Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qillatul haya, att inte ha någon blyghet eller skam i kroppen. وَرَغْبَةُ فِي الدُّنْيَا, och att vara mån om det världsliga livet. Det är också en olycka att man är besatt av det här världsliga livet. وَتُولُ الْعَمَلُ, طُولُ الْعَمَلُ är glömma bort döden typ. Att bara leva för det världsliga livet och inte förbereda sig för nästa liv, utan tro att man typ lever här för evigt. Det är en väldigt farlig sak som får människan att glömma bort sitt riktiga syfte i det här livet. Och vi muslimer, vi har ju också profeten Muhammed alaihissalam som den bästa förebilden. Han är den bästa karaktären och han var också blyg. Sahaba, de sa att profeten alaihissalam var blygare än en oskuldsflicka i sitt mörka rum. Han tyckte inte om att höra skamlösa saker eller se skamlösa saker. Han hade så mycket haya alaihissalatu wassalam. Sahaba hade också mycket haya. Abu Bakr radiyallahu anhu, det berättas att han sa: när jag utför mina behov så täcker jag mitt ansikte, för jag skäms för Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman radiyallahu anhu, profeten alaihissalatu wassalam, han sa att han var astaquhum haya'an, den av sahaba som hade den mest fulländade blygheten. Och han var känd för sin blyghet radiyallahu anhu. Fast den här berättelsen om, som Aisha berättar, att då profeten alaihissalam en gång satt och visade en del av sitt lår, så kom Abu Bakr in och han lät det vara. Omar kom in, han lät det vara. Alltså låret, man kunde se det. Och sen när Uthman bad om att få komma in så täckte han sitt lår. Så de frågade sen: Rasulullah, varför gjorde du så därför? Och då så sa han: Ala astahi min rajulin yastahi minhu al-malaika. Ska jag inte skämmas för en person som änglarna skäms för? Ja? Ska jag inte skämmas för en person som änglarna skäms för? Ja, till och med änglarna hade haya för Uthman radiyallahu anhu. Och därför, subhanallah, lyssna på det här. De sa den dagen han fick reda på att han skulle dö, han förmodade att han skulle dö, för han var ju, hans hus var ju omringat av dessa khawarij. Och de gav han inte, de i alla fall hade hotat med att döda honom. Och han såg profeten alaihissalam i en dröm som sa: ja Uthman, idag kommer du att bryta fastan med oss. Så han förstod att han skulle dö den dagen. Så han fastade och läste Koranen. Men de sa att han satte på sig sirwal, sina breda byxor. Och de sa, för han var så blyg, att när han skulle dödas så skulle hans aura synas. Efter att han dött, att man skulle se hans ben och liknande. Så därför satte han på sig byxor. Radiyallahu anhu. Subhanallah. Kvinnan också som kom till profeten alaihissalatu wassalam. Hon sa: ja Rasulullah, jag får såna anfall. Jag ramlar ner. Som epilepsi eller någon slags djinn eller någonting sånt. Och alltså förlorar medvetandet. Kan du göra dua för mig att jag ska bli frisk? Och profeten alaihissalam, han sa: om du vill så kan jag be till Allah och du kommer bli frisk. Men om du vill ha tålamod så kommer du få paradiset. Om du istället har tålamod med den här sjukdomen så kommer Allah att ge dig paradiset. Och då så sa den här kvinnan: jag väljer tålamod. Men be till Allah att min aura inte ska synas när jag faller ihop. Ja, när jag får dessa anfall, be till Allah att min aura inte ska synas. Subhanallah. Ja, hon står inte ens till svar för sina gärningar. För hon förlorar förståndet. Men ändå, hon är så blyg och vill inte att hennes aura ska synas. Och det finns många, många exempel på det här. Hur mycket haya sahaba hade radiyallahu anhu. Nej. Det finns också en annan viktig sak som hör till haya. Vad gäller att vara blyg från människor. Självklart att inte synda framför folk. Och inte göra saker som är dålig karaktär. Det finns någonting i islam som heter Al-Khawarim Al-Muruwa. Al-Khawarim Al-Muruwa. Och det närmaste ordet jag fann kanske var folkvett. Är ni vanligt vett. Och inte göra saker som är oanständiga. till exempel. Det är inte haram. Men att sitta och rapa framför folk med öppen mun, är det haram? Nej. Det är halal. Men är det fint? Ja? Nej. Det ska man inte göra. Trots att det inte är haram. Nysa. Rätt ut. Gäspa med öppen mun. Okej, det finns förbud. Men sitta och prutta framför folk högt. Ja? Det är inte haram. Det finns ingen ayah eller hadith som säger att man får inte göra så. Men det är khawarim al-murua. Man ska inte göra så. För det sänker din typ status och respekt bland folk. Det anses inte vara fint att göra så. Till och med hos svenskarna, eller hur? Eller icke-muslimer. Så ska man inte göra de här sakerna. Lägga fötterna på bordet framför folk. Man gör inte så. Och sen skiljer sig de här reglerna från land till land och kultur till kultur, eller hur? I vissa länder man måste göra vissa saker mot äldre. Och det finns olika regler, eller hur? Så man måste tänka på. Och man ska som muslim inte bryta de här reglerna. Förstår ni? Det är också en del av haya. Och salaf brukade kritisera de som inte har khawarim al-murua. Och de tog inte ens hadith från dem. Vissa av salaf. De var muslimer, gjorde inte haram, de ljög inte. Men om de såg dem göra sina saker, de såg dem inte passande att vara folk som för vidare profetens hadither, sallallahu alaihi wa sallam. Så pass att imam Shafi'i, han sa, om det skulle anses vara khawarim al-murua att dricka kallt vatten, så skulle jag inte göra det. Inom folk skulle tycka att det var fel att dricka kallt vatten, då skulle jag inte göra det. Så man ska också bry sig om vad folk, än hur man ser ut i folks ögon. För ibland finns den attityden hos vissa okunniga människor. Nej, det är halal, det står inte i Koranen att det är haram. Ja, det är sant, det står inte. Men, gör inte sådär. Det anses inte vara fint. Eller hur? Så inte allting som det inte finns bevis på. Varför det inte finns bevis betyder inte att man kan göra den här saken. Visst, du kan, men det är inte bra. Låt bli. Så det är också en del av haya, att man tänker på det här. Al-haya har också mycket goda belöningar i det här livet. Som vi sa, så är haya en del av iman. Och det kommer att hjälpa dig bi-idhnillahi att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Det hjälper människan att sluta synda. Och det får människan att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och att älska Allah subhanahu wa ta'ala. Personen som har al-haya kommer också att bli omtyckt av folk. Det som är blyg och skäms för att göra dåliga saker kommer också att bli älskad av folk. Och han kommer inte att göra saker som får honom att skämmas och se dålig ut. Utan kommer bli respekterad bland folket. Nej. Och det är också en av profeternas egenskaper som vi sa. Så att ha haya ger väldigt goda frukter i det här livet. Det ger människan också ett ljus i hjärtat. Ett levande hjärta. Liv i hjärtat. Ett ödmjukt hjärta. Och profeten alaihissalam, han sa ju att i kroppen finns en kroppsbit, en köttbit. Det vill säga hjärtat. Om den är frisk så blir resten av kroppen frisk. Om den är sjuk så blir resten av kroppen sjuk. Så al-haya ger människan ett friskt hjärta, vilket gör människan till en god muslim. Och här är också en annan viktig sak. Vi sa att man blir älskad av folk om man har god karaktär, om man har blyghet och sånt. Man blir respekterad av folk. Man blir ärad av folk. Är det här någonting som man egentligen ska sträva efter? Att folk ska prata bra om dig, folk ska upphöja dig, folk ska ära dig. Är det någonting som man egentligen strävar efter? Att bli prisad av folk?
Nej.
Det är inte det. Inte att man vill inte bli klandrad av folk. Men att bara söka att folk ska prata gott om dig är egentligen inte någonting man strävar efter. Men du får det på köpet om du har al-haya. Okej? Okay? Och om folk nu talar gott om dig, vad ska du göra då för någonting? Jo, då ska du inte, vad kan man säga, förundras över dig själv. Bli självkär och tänka, jag är så bra. Alla säger, jag är så bra, mashallah, jag är jättebra. Utan du ska se dina egna brister. Vad var det för dua som profeten Alayhissalam lärde till Abu Bakr? Om någon talade gott till honom, han sa: säg Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Allah, håll mig inte till svars för vad de säger. Waj'alni khayran mimma yadhunnun. Och gör mig bättre än vad de tror att jag är. Waghfir li bima la aw ma la ya'lamun. Och förlåt mig för de saker som de inte vet. Och det här sa Abu Bakr radiyallahu anhu när de prisade honom. Och han var den bästa från denna umma. Så vad ska vi då säga? Yani, mycket bra dua i alla fall att säga. En annan viktig sak. Det är att det finns två sorters haya. Bra och dålig. Bra och dålig haya. Den goda hayan är den som vi har talat om. Den goda blygheten är den vi har talat om. Den som får dig att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och att inte synda. Den som är som ett hinder och ett skydd mellan dig och synder. Den dåliga haya är egentligen inte en haya. Men den kallas för haya för den liknar haya. Jag ska förklara. Det är att till exempel inte stå upp för sanningen. Att inte påbjuda det goda och förbjuda det onda. Du ser någon som syndar. Och istället för att du säger jag skäms, jag vågar inte prata med honom. Det här är inte haya. Det här är feghet. Men det liknar haya, därför kallas det för haya. Men det är inte haya, det här är feghet. Du ska berätta något som är sant. Någon säger något som är fel. Något som är rätt i islam. Du skäms, du vågar inte. Det här är inte heller haya, det här är feghet. Att inte våga be på jobbet. Ah, vad ska de säga? Ska de skratta åt mig? Jag står och ber. Jag vågar inte säga till chefen, jag vill ha ledigt på fredagsbönen. Det här är inte heller haya, det är också feghet. Man ska inte skämma för sånt. Vad ska folk säga om jag har skägg? Vad ska folk säga om kvinnan sitter på sig hijab? Vad ska familjen säga? Jag skäms. Nej, du ska inte skämmas. Var stolt över sanningen. Skäms aldrig för sanningen. Eller hur? Bry dig inte om vad folk säger. Om de inte tycker om vad du säger, om de hatar dig, du står upp för sanningen. Qul mutu bi ghaydikum. Allah säger dö av ilska. Gå iväg och dö av ilska. Jag bryr mig inte. Förstår ni? Det är så man ska tänka. Låt dem hata muslimer, låt dem hata islam. Qul mutu bi ghaydikum. Gå och dö med er ilska. Jag kommer aldrig ge upp den här sanningen. Förstår ni? Men idag vi finner att många muslimer kompromissar. Och de skäms och de är rädda för kuffar och blyga. Eller de vågar inte stå upp för sanningen. Nasallallahu alaihi wasallam. Så en muslim ska vara stark och fast på sanningen. En annan sak som är väldigt viktig. Det är att man ska inte ha haya. Man ska inte skämmas för att söka kunskap. Man ska inte skämmas för att söka kunskap. Att inte våga fråga efter kunskap. Att inte våga gå på en föreläsning. Att säga skäms att sitta bland folk. Jag skäms att ringa och ställa en fråga. Det här är inte heller haya, det här är också feghet. Förstår ni? Och det berättas från Mujahid, eleven till Abdullah ibn Abbas, att han sa att det finns två som aldrig kommer att lära sig. Den högmodiga och den blyga. Den högmodiga tror att han är bättre. Vem är jag att fråga någon? Vem är jag att gå och sitta på en föreläsning? Eller hur? Han kommer aldrig lära sig. Och samma sak, den som är blyg, den som skäms. Han är för feg för att våga gå och fråga. Våga inte sitta bland folk för att lära sig. Han kommer inte heller lära sig. Och lyssna på det här. Profeten Alayhissalam, han sa: ni'ma nisa, nisa ul ansar. Vilka fina kvinnor, eller goda kvinnor de är. Ansars kvinnor. Blygheten hindrar dem inte från att söka kunskap. Eller från att få förståelse i religionen. Deras haya hindrade dem inte från att få förståelse i religionen. Så han prisade dem för att de var modiga att söka kunskap. Och en kvinna som heter Sulaym kom och frågade profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam en fråga, och hon sa: inna Allah la yastahi min al-haq. Allah skäms inte för sanningen. Så sa hon: ska kvinnan duscha om hon får en våt dröm? ska kvinnan duscha om hon får en våtrum? Och då så sa profeten alaihi salam, om hon ser vattnet, alltså utlösningen. Så Sulaim radiyallahu anha täckte ansiktet. Och så sa hon, typ ja Rasulullah, får kvinnan också alltså utlösning? Och då så sa profeten alaihi salam, vad annars är det som får barnet att likna sin moder och fader? Alltså blandningen av mannen och kvinnans vätska gör att barnet liknar sin pappa och mamma. Så både kvinnan och mannen får någon slags utlösning och vätska. Så han sa här, om kvinnan får den här vätskan så måste hon duscha när hon vaknar. Men vad var det hon sa här? Hon kom som kvinna och frågade profeten alaihissalam den här frågan. Hon sa, Allah skäms inte för sanningen. Och han sa inte, nej, taqillah, har du ingen skam i kroppen, gå härifrån. Eller hur? Utan han svarade på hennes fråga. Så man ska inte skämmas. Då kommer man inte komma någonstans, utan man måste fråga. Men det betyder inte att man inte ska ha någon skam i kroppen när man frågar. Förstår du? Man kan ibland fråga på ett sätt som gärna är bättre. Det finns också en hel etik vad gäller hur man ska ställa frågor till de lärda. Men generellt är det tillåtet att fråga i princip vad som helst. Men till exempel, det kan vara bättre om det är en väldigt intim fråga mellan dig och din fru eller din mamma eller syster eller någonting. Istället för att säga så här, min mamma undrar, eller säg så här, det finns en kvinna som undrar. Eller hur? Det är bättre. Eller det finns en broder undrar. Han har det här problemet till exempel. Någonting som är intimt och är känsligt. Så man kan säga så här generellt, en broder undrar, en syster undrar, ett par undrar. Okej? Men ibland så är det tillåtet, som vi sa. Och ibland kanske man måste till och med berätta hela situationen. Som kvinnan som kom till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hon tog tag i sin, vad heter det? Thob. De här kläderna, så sa hon, min mans könsorgan är så här. Alltså så här, den går inte upp. Han är impotent. Alltså han kan inte ha umgänge. Förstår du? Så hon ville ha en fetva. Så vad säger islam om det här? Så hon berättade en intim sak, eller hur? Så det är tillåtet ibland. Men man kan också, som till exempel Ali radiyallahu anhu, han sa, kuntu rajulan madha'an. Jag var en man som fick mycket mevi. Och mevi är det som killar, jag tror tjejer också får, när de blir upphetsade. Inte utlösning, utan något som kommer före utlösningen. Någonting vitt eller genomskinligt, kletigt, som kommer ut från könsorganet. Okej? Okay? Det är inte säd, utan det är någonting som kommer ut innan försats. Ja? Så han sa, jag var en man som fick mycket mevi. Mashallah, mycket styrka. Men han sa, jag skämdes att gå och fråga profeten Muhammed sallam, för jag var gift med hans dotter, med Fatima. Och så han brukade duscha hela tiden när han fick det här. Och det var jobbigt för honom. Så han ville veta, ska jag duscha eller inte duscha? Men han skämdes att fråga, för han var gift med profetens dotter. Så han skickade, jag tror det var Al-Miqdad istället, för att fråga åt honom. Indirekt. Det finns en man som har si och så. Så ska man också göra. Så alla kulihal, man ska inte ha haya, så att man, vad säger, man ska inte vara för blyg för att lära sig. Utan man måste fråga. Ja. Så al-haya är en väldigt, väldigt fin egenskap i islam, en del av iman och någonting som alla profeter har kallat sitt folk till. Och al-haya är en stor del av iman som hindrar människan från att synda. Al-haya hindrar människan från att synda och får människan.
Vad blev profeten
sa? Man ska göra wudu. Nam, man ska göra wudu när man får den här vätskan. Tvätta könsorganet och göra wudu. Och man behöver inte duscha. Ja. Jazakallah. Jag glömde svaret. Ja. Så. Al-haya är en av islams viktigaste karaktärer. Och en del av iman, som vi sa. Och den som inte har någon haya har ingen iman. Så det är väldigt viktigt att muslimer försöker att jobba på att få den här haya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.